Hej och välkomna till Älsklingsboken, vår podd där jag, Sigrid och du,
Margareta,
sitter i vår friggebod på Öland och ska prata böcker som vi alltid gör när vi sitter i friggeborden. Och idag ska vi prata Ölandsböcker riktigt ordentligt och jättemycket, för vi har nämligen läst... Ja, lite motvilligt eftersom jag inte gillar deckare, men när de handlar på om Öland så läser jag ju. Så vi har läst Teorins senaste Ristmarken. Och sen är det så här att Ristmarken, det är, vi kan ju återkomma till det som de brukar säga i radio. Man behöver ju inte säga allt på en gång, men till den hör en annan bok väldigt självklart, men, och det är nämligen en bok som handlar om förarlinjen som är skriven utav Syrén. Vad heter Syrén i förnamn? Gunnar, va?
Gunnar Syrén, ja.
Ja, just det. Han var en gång en väldigt välkänd kulturskribent, men han har skrivit en liten bok, gammal, om förarlinjen och varför vi har läst just den ihop med Ristmarken. Varför har vi gjort det, Margareta? Eller du kan väl prata lite om Ristmarken, du som kan deckare. Ja,
ja, jag som kan deckare.
Mm.
Ja, Ristmarken är ju Johan Theorins sjätte bok om Järlof. Hans gamla morfar som förebild, den här sjömannen som nu är 90 år i den här boken och sitter på ett äldreboende. Men en sån där klurig man som gärna löser gåtor, det vet alla som läser Teorin, känner till honom. Men den här, först så skrev han ju de här fyra böckerna om lite årstider. Den första kom ju 2007 med Skumtimmen, och sen så efter fyra böcker så kom Benvittring 2021, den har vi också pratat om här i podden en gång.
Mm.
Och nu då så kom då Ristmärken, och det, där har han, i de här två senaste då, så är det hans, är det Järlofs brorsbarn Tilda Davidsson som är polis och som löser gåtorna i nutid.
Får jag bara fråga en sak? Ja. Om du säger så här att det är hans sjätte bok om Järlof, tror du... Alltså, deckarvänner och Teorin själv och alla andra, skulle de godkänna det att han har gett ut sex böcker om Järlof?
Ja, det tror jag.
Är det så?
Ja, det tror jag. Absolut. För Järlof är ju huvudpersonen, så det tror jag absolut att de skulle gå med på. Ja.
Vad roligt, för det är honom jag gillar. Alltså, han är ju som mysfarbror. Ja,
men det är ju honom man gillar. Och det är precis. Och sen de andra, de här, Tilda Davidsson är väl den nya huvudpersonen. Det kanske väl också någon man skulle gilla. Det är en kvinna som föder barn nu i den här senaste, och som blir ju mamma då, så vet man inte hur fortsättningen blir där, men hon är ju polis då, Järlof är väldigt stolt över henne och de har god relation, och hon hälsar på honom på det här äldreboendet. Men det är Järlof som är huvudperson, absolut. Det är han som också löser gåtorna ofta, som kommer med sina kluriga, för det han gör, Johan Theorin, som jag tycker är kul med hans böcker, som jag tycker är särskilt roligt, det är att han skriver och alltid om nutid och dåtid. Och dåtid, då är det lite historiskt om Öland. Han tar upp någonting som är fakta om Öland på ett sätt, men sen fabulerar han ju kring det. Men han har tagit upp liksom om Fåken till exempel. Han har tagit upp om stenbrotten.
Du måste ju säga vad Fåken är. Ja. Det är inte självklart. Det är Fåk, det är ett ord. Det tror inte alla vet vad
Nej,
det är.
Och det gör han så bra, förstår du, i den här boken. För att han, i de här pocketupplagorna som kommer av böckerna, så har han längst bak... Nu vet jag inte om det är så i Ristmärken, för den har jag inte sett några pocketbok av
än. Det finns inte en, tror
jag. Nej.
Eller men då, det kanske det gör. Ja.
Jag vet inte. Hur som helst så har han... Liksom längst bak i de där böckerna så har han lagt till och berättar då om fakta om just vad är Fåken. Och då får man se bilder om den, om Fåken, som ju är den här snöstorm som på Öland, som gör att det driver igen och det kan bli väldigt dramatiskt. Man kommer inte fram och det kommer bandvagnar som måste ta bort snön, och man får se bilder på det här och de går framför tågen och på rälsen och skottar snö för tåget ska komma fram. Och, Och likadant i den här rörgast han har, som handlar om stenbrott på Öland, så berättar han om sten på Öland. Ja, nu pratar jag mycket om det här, men om just om hans sätt att skriva. Och då har han alltid ett mord, en gåta i nutid, ja, som pekar bakåt till dåtid. Och då är det Gerlof som kommer in med, så kan han känner folk, han kommer ihåg väldigt mycket och han kan väldigt mycket. Så
han har
då
hört lite rykten hit och dit.
Ja, och han kan klura ut saker och sitter och funderar. Så att han, det är alltså någon sorts, vad ska jag säga, jag tycker nästan att teorin har en liten folkbildarådra där. Att han vill berätta lite grann om Öland. Mm. Inte bara skriva om nutid och lite glättigt. För han skriver verkligen inte glättigt på något sätt. Utan det är ju, vad säger du, det är lite mer dystert i hans böcker. Det är som det ofta är i deckare.
Det är lite, jo, han har ju sitt Öland. Men det är mycket, de åker i mörker tycker jag. Det tänkte jag på. De åker ut med kusten och det är mörkt. Och de kommer in i olika små hus. Och, alltså som ölänning så sitter jag ju ofta och tänker, var är de nu, var är de nu? Och det vet man inte riktigt, för han har lite grann flyttat på platser och hus och döpt om saker. Men det är ändå väldigt mycket Öland. Det är det. Nej, jag gillar det här att han går tillbaka. Och det här, när du säger att han är folkbildare, då blir jag lite förstummad. Men det stämmer ju faktiskt. Han är ju till sin person också väldigt. När han är på bokmässor eller sån här biblioteket eller någonstans och pratar, så är han ju väldigt lågmäld och väldigt tydlig och väldigt kunnig. Mm. Så, och jag gillar ju som sagt, nej men jag tycker om det här. Och i den här boken då kan jag koppla över, för jag blev väldigt fascinerad över det här med, det handlar om att när han går tillbaka så hamnar man i, när man gräver ett dike tvärs över Öland, eller det är inte ett dike för det ska bli en kanal egentligen, och man håller på och gräver, och det kallas förarlinjen. Och bakgrunden är den att det kom redan innan kriget 32, då ansökte man om att få torrlägga en bit man skulle gräva. Det var väldigt fuktigt, och så gräver man ur, så får man ett vattenfyllt dike, och då får man mark man kan odla på, den mark som är torrlagd. Och det var så det började då. Och 1937 tror jag det var som de fick okej, ni kan gräva. Men sen kom då kriget, och då fick man för sig, och det där är ju, alltså det är så otroligt så man tror inte det är sant, men då fick man för sig att om man grävde den här kanalen tvärs över Öland, så när fienden kom och landade på nordöstra Öland, Bödabukten, jag tror det står till och med Bödabukten, det var det man tänkte. När de kör i land där med sina tanks och kör söderut, då kommer de inte komma över den här kanalen, utan de kommer köra ner i kanalen. Mm. Så då skulle man gräva den här kanalen från västra kusten till östra kusten. Och det är ju det man får vara med om i de här tillbakablickarna. Och då blev jag liksom så här, vad är detta? Så då rusade jag och lånade den här, man googlar, och så lånar jag Gunnar Syréns bok. Som heter Har du hört talas om förarlinjen? Och som är en liten, fullständigt underbar liten bok. Och den är skriven, alltså faktiskt 1990. Men den är väldigt, alltså väldigt faktamässig, innehåller mycket protokoll och mycket referenser och så här, lite tungläst. Men den är full av roliga fotografier om när de höll på med det här. Så man, alltså, ja, jag kan inte behärska mig, jag måste upp och titta på denna. Jag har inte vandrat, jag har ju sett det där på stranden, finns det ju betongfundament. Mm. Men ja, men han lyckas ju, teorin, verkligen lyfta det här som på ett sätt är lite pinsam historia i Sveriges
jag kände inte till det förrän jag läste den här boken, alltså hans bok om ristmärken då. Men sen jag pratade med andra människor om det, så andra ölänningar, jag har ändå bott här i 30 år i alla fall. Men det kände man ju till, ja, förarlinjen. Och att den heter förarlinjen beror på att orten heter Föra, där man, för att förklara det då, där man börjar bygga eller börjar gräva ifrån. Och sen som sagt, det finns ju spår fortfarande kvar i naturen. Och det där måste ju ha, det där inspirerade teorin, det skriver han också någonstans i sin, i boken i slutet, att han blev inspirerad dels av en fotobok som de har av Emanuel Cederqvist, där han har varit och fotat de här spåren igen. Och sen i Syrens bok då, som är full med dokumentära bilder och protokoll som du säger, så att det finns ju massa fakta. Och så spinner han då den här historien om vad som kunde ha hänt vid förarlinjen sommaren 1940. Det är ett antal män, som unga män i hans bok då, som kommer dit och ska gräva. Och närheten där så är ett hus och bor några kvinnor, och de har kontakt och de hämtar ägg. Och sen har de något torn där de står och spanar ut över vattnet och sådär. För det här var ju under kriget. Och det här tycker jag var lite kul att läsa om, hur Öland ändå påverkades av att det pågick ett krig på andra sidan vattnet faktiskt. Mm. Så att, och sen i nutid då så är det handlar om vintern 2001-2002. Så kommer då Gerlofs brorsdotter Tilda Davidsson och hennes kollega Amor Bashir till det här huset som där de där unga kvinnorna bodde. Och de hade blivit ditkallade för det var ett inbrott. Och då när de besöker huset så upptäcker de ett äldre par som ligger döda på, eller dött kanske det heter, på övervåningen. Mm. Och sen så börjar man spinna den här historien, vad hände, och så kopplar man ihop det till dåtid, och så kommer det fram då en historia som också något sån här lite mystiskt gåtfullt dödsfall på 1940-talet då.
Mm.
Och så där så pusslar man ihop det här, och sen så blir Gerlof då inblandad, för han kommer ju ihåg en del saker, han kan ju berätta mycket om det här.
Mm.
Så att det är en ja, det är ett sätt som teorin ofta gör, har i sina böcker, som jag tycker är väldigt trevligt.
Och det är en ganska komplicerad historia, tycker jag. Alltså nu när jag hör det, prata om den så här, jag vet inte hur man ska prata om den, utan man får ju inte liksom avslöja någonting när det gäller deckare. För att det är en oväntad upplösning, tycker jag. Jag brukar ofta kunna ana mig till ändå vart historien ska ta vägen. Men det kan jag inte här. Den tar vägen åt fel håll för mig då, va?
Mm.
Och där är som du säger Gerlof, och då är de ju på ålderdomshemmet hos Gerlof, eller vad det är han bor på. Det är någon sorts ålderdomshem som också framstår som väldigt trevligt.
Mm.
Och där blir det väldigt dramatiskt. Som sagt, så upplösningen får man ju inte prata om, men det är väldigt raffinerat. Och det är mycket, tycker jag, död i den här boken. När du säger att de hittar två döda människor, det är ganska obehagligt på något sätt. Och det sker också ännu mera obehagliga dödsfall under när de gräver diket.
Mm.
Trots att de har sån vänskap, de där männen som är där och gräver och stöttar varandra, och det finns någon sån där gemenskap, så är det olika otäcka dödsfall, som sagt, som ska redas ut då, så långt efteråt. Men trots det så tycker jag det är en väldigt varm och omtänksam bok. Alltså, den vänligt på något vis. Jag vet inte vad det är. Om det kanske är Gerlof som gör det, men det är inte otäckt sådär som det kan vara i deckare. Aldrig.
Nej, du har nog rätt där. För jag tycker också att den tonen som är i hans böcker, och nu när jag tänker tillbaka på de andra böckerna också, det är det här att det är lite mild ton på något vis, och lite milt väder också. Och som du säger, det är mörker, och det är ofta liksom lite dimmigt och det är lite mörker, och det går inte så jättefort. Jag tycker det är en väldigt bra stämningsbild av hur det är på Öland ofta. Sen har han ju skrivit en bok då, som utspelar sig också en sommar då det var rörgast, och då var det väl mer sol. Men i den här boken så är det också, ja, det är ju sommar då 1940, men Tilda Davidsson och hennes kollega där, de är ute mycket i mörkret och far kring det här gamla huset då, och det är, ja, det är något stämningsfullt som jag tycker nu känns väldigt öländskt i hans böcker faktiskt.
Mm. Och då faktiskt. Nej, ja, men det är, jo, men det är ju stämningsfullt här. Men jag tänker så här också, för att den där förarlinjen blev jag väldigt, eller vad du vill veta om Gunnar Syréns bok, som till min förvåning fanns inne på biblioteket och ingen menar jag har lånat den. Jag har kunnat låna om den många gånger jag vill. Jag begriper inte det. Men i alla fall, där är också så roligt beskrivet, för där är två kaptener som ansvarar för det där. De heter Törnblad, den ena, och Hallström, den andra. Och Törnblad, han kallas för kapten Gädda. Men i alla fall så finns det, och det är, jag tycker det är kanske rätt tröttsamt i början, men sen finns det bilagor i den här boken. Och efter bilaga 12 så är det olika artiklar som har funnits i tidningarna om förarlinjen. För det är klart att det här, teorin är ju inte den första som upptäcker den här galenskapen på något sätt. Det är ju, man kan ju skratta åt militären. Men då finns det, då är det i tidningen Vi, hade man en väldigt omsorgsfull artikel om förarlinjen. Och det är faktiskt Staffan Söderblom, vår allas vår vän, som har gjort det, skrivit den. Och där har han intervjuat folk på bygden. Och då är det en man som bor där uppe och som har varit med i många år och så. Och han är mycket eftertänksam, och efter timmar av samtal och promenader där uppe så säger han att jag undrar om de inte gjorde det av liksom godhet mot oss, för vi behövde ju arbete och pengar här uppe. Det var inte så lätt då på den tiden. Så jag undrar om det inte var liksom, ja, man kan liksom se framför sig hur det var, va? Att det helt enkelt var någon sorts välgörenhet mot människorna uppe i förra socken, för att de skulle få, då fick de arbetstillfällen och då fick de ju lön, de fick 90 öre i timmen när de grävde. Det var mycket blod på den tiden mot att bara gå runt, det var en fattig tid. Så det är också så här roliga aspekter som finns ska i den här bok, lite faktaboken då. Ja.
Det, men, jo, men jag tror det står till och med någonstans att den ena utav, om det nu var major Nils Hallström eller kapten Raoul Törnblad, någon utav dem som hade någon en sån ambition kanske, eller att skaffa jobb till de som bodde där, och det är bra för dem, bra för bygden och sådär, så att det var väl lite både och.
Ja, det var nog lite både och.
Ja, men sen det där, sen blev det ju inte så mycket av det där. Kanalen, den blev ju aldrig riktigt färdig om jag fattade det rätt, utan den,
nej. Det funkade inte. Det gick inte att pumpa upp så mycket vatten, de hade inte fattat.
Så var det. Nej, just det.
Alltså det skulle ju, och det skulle, jag kommer inte ihåg, men det skulle ta flera månader att fylla det. Alltså det var helt. Men sen hoppade vi lite över, tycker jag, han Emanuel Cederqvist som han heter. Alltså det är ju en fotobok om hur det ser ut idag med några bilder från tillbaka, men det som är lite kul, det är ju att han är faktiskt ölänning, fast han är inte från Föra, utan, men han har sommarvistelse där uppe, så många ölänningar. Man bor i Färjestad på vintern eller med Blånga, och sen så och har man en sommarstuga. Och då har han varit uppe och lekt där som barn, såklart. Och där är det ju många ölänningar som har klättrat runt i de här betonggrejerna och tycker det är kul, och de står ju fortfarande kvar. Och går man in på hembygdsföreningen i Föra, på deras hemsida, så det första som kommer upp så är det: vad vill du veta om förarlinjen? Och sen så är det en karta som man kan hitta. Och säkert skulle man kunna ringa till dem om man vill ha en guidad, inte vet jag. De är väl lite, där finns ju folk som kan och vet om det. Så jag menar, den förarlinjen äggar ju fantasin även idag. Och hans bok, Emanuels bok, den är ju alldeles nyutkommen. Jag tror den kom förra året.
Nej, men jag kan tänka mig.
Och den heter The Ditch. Det tycker jag också, det har vi glömt att säga. Det är lite häftigt.
På engelska, ja.
Ja, här är ingen förarlinje längre. Nej. The Ditch, yes.
Nej, men jag kan tänka mig att Johan Theorins bok här, Ristmärken, kanske kan ge lite ny skjuts för intresse för just den här förarlinjen, som du säger.
Jag ska åka upp i sommar, det har jag redan bestämt.
Ja. Och varför den heter Ristmärken kanske vi skulle säga också. Vad är ristmärkena i boken? Vad är det för något?
Det var en av de här männen som grävde, som var väldigt duktig på att göra sådana där märken. Så han gjorde det på deras spadar och gevär och på allt möjligt. Så ristade han in deras namn. De fick speciella märken. Och sedan så ristade han också på en sten. Och det är det som så småningom gör att man får reda på vad det var som hände. Och sen får vi inte glömma, det är spännande, för de hittar guld också.
Mm.
Alltså han får ju med allt. De hittar guld, mycket guld. Och ja, vad gör man med guld? Och det där ökar ju spänningarna i gruppen, mm, såklart. Ska vi gömma guldet? Ska vi lämna tillbaka det? Ska vi sälja det? Mm. Och då får man en liten inblick i turismen i Borgholm som fanns då. När de åker ner till Borgholm. De cyklar dit.
Just det.
Alltså också, ja, det där, de cyklar,
ja,
dit. Och,
ja.
Ja, nej, och sen det finns många små pärlor, ja, i denna boken.
Mm. Och som alltid under krig så undrar man ju, de här olika männen som kom från olika håll, de här unga männen, vad var de för några egentligen? Framkom, mm, ju också så småningom.
Mm. Och sen är det ju så här också, titta, alltså det var 102 personer som jobbade med att gräva under kriget. Men i hans bok tror jag inte de är mer än 8 eller något sånt där. Och de är ju inte fler än att vilja känna dem till namn.
Nej, men var det inte några som, de grävde väl på olika ställen? Jag kommer inte ihåg riktigt.
Nej.
Men i boken som sagt så är det här en handfull män som det handlar om. Och ja, de här kvinnorna i det här huset då, som de träffar där. Så att, då förstår man ju att det kan bli dramatik.
Och du tror att det var på västra sidan? Och
jag tror att det var på östra sidan.
Jaha, och jag tror det var på västra. Ja, nej, men det, och det tycker jag också är roligt att man har sina bilder.
Ja, ja.
Mm.
Ja, nej, men som sagt, man kan lära sig mycket av att läsa en deckare.
Mm.
Och det var det som jag tyckte var mest spännande faktiskt i Johan Theorins bok här nu. Ristmärken, och lära känna den här. Veta lite mer om förarlinjen, även om han då hittar på naturligtvis. Men han har ju ändå, själva händelsen är ju faktum. Så att det...
Och det är en spännande bok.
Ja, det är det. Absolut.
Mm.
Jaha, men då
slut
lämnar då. Vi det.
Ja, nu lämnar vi förarlinjen.
Ja. Ja, och säger tack och hej.
Ja.
Mm.